Tack för välkomstorden. Fint att vara här och möta er. Fredrik Lignell heter jag som sagt. Har bott på lite alla möjliga olika platser i Sverige men kommer ursprungligen från Göteborg och hoppas att det fortfarande hörs lite grann. Det är planen att inte överge det. Jag är pastor i Ryttargårdskyrkan som sagt. I Linköping sedan snart 12 år tillbaka. Har varit föreståndare där i ganska många av de åren, 9-10 år ungefär. Men sedan ett par år tillbaka så har jag en lite annorlunda roll som förkunnare i församlingen och förkunnande pastor. Och så gör jag en del sådana här saker utöver det. Och inte riktigt på heltid i kyrkan längre. För några år sedan så skrev jag en bok som heter Bottenkänning, som är ganska personlig historia om vår familjs fight, kan man säga, som har med psykisk ohälsa och så att göra. Och ett försök att skriva fram en slags hållbar teologi när livet inte blir som man har tänkt sig. Inte tänkt att man ska behöva ha varit med om samma sak för att läsa den här boken. Men förr eller senare är vi ju alla med om att en och annan dröm spricker, att livet inte blev som man hade tänkt sig, eller att man på något sätt behöver sluta fred med de omständigheter man fick. Och det är lite vad den här boken handlar om. Den finns där ute. Och sen för ett knappt år sedan, mitt i pandemi och nedstängningar och allt, så släppte jag tillsammans med en psykoterapeut som heter Helene Westberg en bok som heter Fräls oss från ondo. Som handlar om makt och maktmissbruk och frågor som gränsar till det. Hur ska vi se på makt utifrån ett kristet perspektiv? Vad gör Jesus med makten? Vad händer med oss när vi utövar makt? Är makten neutral? Påstår vi att den inte är, utan den korrumperar alltid människan på ett eller annat sätt. Och man behöver förhålla sig till alla de där krafterna. Det här är ju tyvärr en högaktuell bok. Det känns som att haverierna i kristenheten runt om i världen avlöser varandra. Titta på dem om du vill där ute. Man betalar först och främst med Swish, men om du inte kan det så ordnar vi det på annat sätt. Så jag har inte jättemånga med mig, men några ex av varje ligger det på ett bord här ute. Precis, vandringsfolket var ju liksom rubriken här då, och jag tog mig lite friheter att skriva så här som rubrik: exilen, att sjunga Herrens sånger i främmande land. Jag tänker att det där är olika sätt att säga samma sak egentligen. Jag tänker att jag skulle vilja ta med er i två stycken pass nu idag då, och imorgon också, på frågor som har med detta att göra. Vad menar vi? Vilka menar vi att vi är i den tid som finns, som råder nu? Vad har hänt med kyrkan? Vad har hänt med vår plats och vår roll i samhället? Och vad ska vi göra med det? Det är inga småfrågor. Och jag har inga som helst idéer om att jag ska lösa de här frågorna. Utan vi ska läsa lite bibeltext naturligtvis. Vi ska fundera över om vi kan hitta någon slags lotshjälp i bibeltexter, både i Nya och Gamla testamentet, för att förstå vår plats i världen. Det är vad vi ska hålla på med de här tillfällena. Om man slår upp ordet exil, så jag tyckte att det var en ganska så bra förklaring. I ett uppslagsverk står det så här: exil avser förhållandet när en person bor utanför sitt eget land, men utan att ha släppt sin identifikation med det landet. Inte det är ganska bra? Ni fattar bildspråket, va? Kristna lever i exil därför att Paulus betonar att vårt hemland är himlen. Vårt hemland har med Guds rike att göra. Och vi lever i en mening i främmande land allihop, därför att vi tillhör ett annat rike med andra värderingar, andra prioriteringar och en annan kung och en annan identitet. Liksom. Och jag tycker det där var ganska intressant. Vi har inte släppt vår identifikation med landet. Vi förstår att vi bor här men tillhör någon annanstans. Det där kan man förhålla sig till på väldigt många sätt och det ska vi stanna inför idag. Jag har ju lite manicker här. Vi ska se. Jag kanske kan göra så här så ska det nog funka. Jag hoppas att du har en bibel till hands och att du vill följa med mig till Gamla testamentet och till Daniels boken. Det blir nästan oundvikligt att vi måste hamna i de här texterna när vi talar om exilen. Jag har medvetet inte skrivit ut bibeltexten på väggen utan tänker att det är inte fel att få bläddra i en bibel när man läser. Jag börjar bli fundersam på det här med, ni märker ju att jag har lite skärmar och grejer här va, men när man ska läsa bibeln så tänker jag att man gör väl i att göra det i en fysisk bok. Jag tror att det spelar roll. Jag kan lägga ut det på fikat om någon inte håller med. Vi läser från Daniels bokens första kapitel och från vers 1. Jag läser i Bibel 2000 och så får du följa med i vilken du vill. Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda, då kom Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och belägrade Jerusalem. Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till Kinar och förde dem till sin Guds skattkammare. En dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israeliska prinsar och ädlingar, unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldéernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i 3 år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, alla från Juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Belsesassar, Hanania kallades Shadrak, Mishael Meshak och Azaria Abednego. Vi stannar där så länge. Den här boken, den handlar om 4 unga judiska män som förs till Nebukadnessars hov i Babylonien redan år 605 före Kristus. Och de är som en slags förtrupp kan man säga till de som kommer efter. Jag vet inte hur väl du känner den här historien, men år 597, ni vet, vi måste tänka baklänges nu eftersom vi är före Kristus, så 605 så kommer de här unga männen till Babylonien. År 597 äger deportationen av folket rum. Det har ju förvarnats om den där deportationen länge. Profeterna har sagt att om inte folket vänder om, och då är det primärt på 2 fronter som de behöver vända om. Det har med avguderiet att göra och det har med en rättvis fördelningspolitik att göra. Och om de inte vänder om så tar Gud sin beskyddande hand ifrån folket och utlämnar dem liksom åt stormakterna i närheten. Och så händer det. Så år 597 så deporteras folket från Jerusalem med omnejd och Juda till Babylonien. Och 10 år senare, år 587 före Kristus, förstörs Jerusalem. Den här exilen, den är ju ett tydligt tema i många gammaltestament och nytestamentliga bibelberättelser. Inte minst de här på portalgestalterna i Gamla testamentet. Josef, vet ni, som hamnade i Egypten efter sveket av sina bröder och allt det där. Ester i Susa, ungefär 125 år efter de här händelserna i Daniels boken. Nehemja strax efter Ester. Med flera berättelser. Och alla de här har ju det gemensamt att de är i exil ifrån sitt vanliga habitat, eller vad man säger. Och de är också allihopa vid hovet. Och då ställs en rad intressanta frågor. Vem är det egentligen som har den yttersta makten? Vem är det som kommer liksom, vem är det som kommer att säga det sista ordet? Det här är ju genomgående både i gamla och så småningom i nya testamentet. Ett starkt tema i Uppenbarelseboken har ju precis med detta att göra. Uppenbarelseboken är inte skriven till liksom människor som ska sitta i lugn och ro och trygghet och riva sig i håret och fundera över alla symbolerna. Utan du skriver till kämpande kristna som frestas att tro att romarnas gudar kanske ändå är starkare. Är ni med? Alltså, gång på gång så är det som att bibeltexterna och Guds tilltal in i situationen måste handla om, nej men, maktförhållandet är inte som det ser ut. Gud är fortfarande i kontroll över världens utveckling. Vem har den yttersta makten? Kan Gud bevara sitt folk i lejonkulan? Kan han bevara sitt folk mitt i deportation och mitt i fiendskap och främlingskap? Hur ska man leva som jude mitt i det stora världsriket Babylonien utan att förlora sin identitet och utan att förlora sin tro? Hur ska vi se på oss själva, på vår roll och vår plats i världen när vi i någon mening liksom agerar på bortaplan? Det är ju stora frågor. Och det här har ju kyrkan försökt att hantera i alla tider, mer eller mindre. Vi kommer till det så småningom. Så Daniel och hans vänner, de är nu deporterade från Jerusalem och befinner sig i främmande land. De är i dåtidens stora supermakts epicentrum. Och man kan ju säga att de bildligt talat redan innan det verkligen bokstavligen äger rum finns i en lejongrop eller i en brinnande ugn. De är på flykt från sitt land, de är på flykt från sin släkt, sin kultur, och de är liksom uppryckta till världsmaktens huvudstad. De är också, vilket det kan vara svårt för oss att förstå riktigt liksom magnituden i, de är ju också bortryckta från Jerusalem. Vilket ju inte bara handlar om någon slags patriotisk idé om en huvudstad, utan det handlar ju om att i deras världsbild så är ju tillbedjans centrum i Jerusalem, i templet. Så avsikten nu, när de väl är i Babylonien, det verkar vara att utbilda de här unga männen till ledare i det här världsriket. Men grejen är att de inte är beredda att ge upp sin judiska identitet, utan de markerar tydligt mot en del inslag i Babylonien som de inte är beredda att liksom gå med i. Det har med mat att göra. Och det har med tillbedjan att göra. Och i djupast har det med tillbedjan och identitet att göra. När Jesus så småningom talar om världen så antyder han en liknande hållning som den som judarna hade i deportationen. Vi lever våra liv i främmande land. Vi lever våra liv i en kultur som egentligen inte är våran. Så i ett värdesystem som inte är vårt. I en religiös kult som är på kant med vår tillbedjan av en levande gud. Ska vi ta två sådana bibelsammanhang? De är väldigt nära varandra i Johannes evangeliet. Ni som är vana bibelläsare, ni har fortfarande inte hört någonting nytt. Och det kommer ni inte att göra idag. Om ni hör något ni aldrig har hört förut i ett bibelstudium så kan ni bli djupt oroade. Predikantens uppdrag är att påminna alla om det de redan vet. Så är det. Men vi går till Johannes evangelis 17 kapitel och läser från vers 14-19. Nu är vi, vet ni, i Jesu avskedstal. En fantastiskt rik text som vi skulle kunna stanna hur länge som helst vid. Men vi ska bara liksom lyfta ut det här för att se parallellen. Han ber här för sina lärjungar i alla tider. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer för att också de ska helgas genom sanningen. Är ni med här nu? När Jesus talar om världen, vad menar han då? Han menar inte jordgloben. Han menar inte människorna som bor där, utan han menar något annat. Det omgivande systemet med dess makter, med dess krafter som per definition är gudlöst och i opposition mot Guds rike. I Jesu begreppsvärld så är Guds rike och världen motsatta begrepp. Är ni med? Alltså det är inte världen som i så älskade Gud världen, utan det är världen som i ett system, som i makter, som i krafter som hela tiden försöker snärja oss på något sätt. Vi läser en text till från kapitlet före. Då säger han så här, vers 33. Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Intressant hur Jesus gång på gång påminner om att de inte ska vara rädda. Att de inte ska vara oroliga. Varför gör han det? Jo, därför att rädsla är en farlig kraft. Ni vet vad vi brukar säga. När vi blir väldigt rädda, man blir vettskrämd. Man skräms från vettet. Alltså, rädsla får alltid människan att fatta irrationella beslut. Den som regeras av rädsla kommer att på ett eller annat sätt gå bort sig. Var inte rädd. Det är ett rungande budskap genom hela bibeltexterna. Var inte rädd. Jag har besegrat världen. Alltså att leva som vi gör i minoritet eller i opposition eller i ett slags främlingskap och en gästroll bör inte förskräcka oss. Det är inte meningen. Vårt problem, är ni med nu? Vårt problem, det har ju varit att vi läser de här texterna samtidigt som vi ser hur kyrka och stat och makt och privilegium har gått hand i hand. Kyrkan och kristendomen har på många sätt i västvärlden haft en enormt stark privilegierad ställning, eller hur? Och då blir en del av de här texterna inte alldeles enkla. Hur ska man förstå dem? Och när jag säger att den kristna kyrkan lever i en slags exil i ett främmande land, så kanske en och annan av er studsar lite. Nej, men vadå? Är inte Sverige ett kristet land? Kristna lagar med kristna värderingar. Nästan varenda svensk var för ett par generationer sedan medlem i Svenska kyrkan. Om vi backar till innan år 1950 så hade vi inte ens religionsfrihet i Sverige. Det var förbjudet, om vi backar bandet några generationer, att vara svensk utan att vara med i en kristen kyrka. Vad gjorde det med våra glasögon och vår förmåga att läsa in, liksom identifiera oss med de här texterna? Jag tror att det gjorde enormt mycket som inte bara var bra. Sen har ju frikyrkan och väckelserörelserna i någon mening ändå kunnat haft en självbild, och många gånger att det har varit sant också, att vi har befunnit oss lite tydligare i marginalen och inte riktigt räknats med och tittats snett på och så vidare. Det är liksom, så är det ju. Men kristen tro per se har ju inte i vår del av världen varit en marginell företeelse, utan tvärtom. Är ni med? Och då blir frågan, vad händer nu när det är så annorlunda? Förutsättningarna att vara kyrka, förutsättningarna att vara Guds församling, att vara en kristen gemenskap, har ju ändrats på radikala vis på kort tid. Stuart Murray, en författare som arbetar med frågor som har med den första friförsamlingsembryot i världen, kan man säga. Det äger rum på 1500-talet hos de så kallade anabaptisterna. Och Stuart Murray, han har intresserat sig jättemycket för den här gruppen. En slags baptister med en friförsamlingsidé. De betalade ett enormt högt pris för sin övertygelse och blev förföljda av både katoliker och lutheraner och kalvinister, och alla var på dem. Men han skriver i en bok som heter Post Christendom, så skriver han om de stora förändringarna i västvärlden i relationen mellan samhälle, stat och kyrka. Jag tänkte bara att jag skulle ge er några utav dem där. För det första så beskriver han då en slags förändring i världen från, alltså den första perioden år 30 till år 325, alltså från pingstdagen och in på 300-talet, så är kristen tro en företeelse i marginalen. Den kristna kyrkan är inte ständigt förföljd, men ofta förföljd. Den räknas inte med i maktens korridorer på något enda vis, utan består i stort av marginaliserade människor. Kyrkans framgång i romerska riket och första generationerna handlar ju väldigt mycket om enkla människor. Ni vet när Paulus predikar mitt i natten och en gubbe faller ut ifrån ett fönster för att han somnar när han predikar. Kommer ni ihåg den texten? Apostlagärningarna. Den är ju jätteintressant. Om någon hade somnat, ramlat ut ur fönstret och dött när jag predikar, då hade jag ju tyckt att det var dags att säga amen. Eller hur? Nu har jag garanterat hållit på lite för länge. Men Paulus, han går ut och väcker upp den här stackaren och så fortsätter han att predika. Ja, det finns mycket att säga om det. Men varför har de möte mitt i natten? Och varför somnar en av deltagarna? Sannolikt för att han är en slav. Han är livegen, han arbetar hela dagen. Det finns bara ett sätt att ha möte, och det är på natten. Är ni med? Alltså, kyrkan de första århundradena är en gemenskap i marginalerna. Sen händer något. Vad är det som händer på 300-talet? Jo, då kommer kejsar Konstantin. Och så är det ju högst oklart, historikerna tvistar om vad det är han är med om egentligen. Blir han kristen i ordets nytestamentliga mening? Det är högst oklart. Men han är ju romersk kejsare och börjar ju, alltså han kristnar romarriket, och på 300- och 400-talet så rör sig kyrkan från marginalen och in i maktens absoluta centrum. Och det där är en dramatisk förändring. Kyrkan går på en mans ålder på 75 år från en av de värsta förföljelserna vi har hört talas om i slutet på 200-talet. När man fängslar präster och pastorer, när man bränner sångböcker och bibelavskrifter och så vidare. Och kyrkan är fruktansvärt utsatt sent 200-tal. Och på 75 år så går kyrkan från en jätteutsatt marginalgemenskap satt under stor förföljelse till att bli inbjudna i maktens centrum och själva förbjuda andra oliktänkande. Vad händer med en kyrka som gör den resan? Det kan man grunna på. Det finns så mycket jag skulle säga om det, men jag låter det hänga lite så. Och sen från 1950-talet ungefär och framåt så kan man ju säga att rörelsen, nu är vi ju i västvärlden, det fattar ju ni. Vi har ju väldigt västerländska glasögon på oss nu. I andra delar av världen ser det inte alls ut så här. Men i vår del av världen så har ju kristen tro och liksom den kristna kyrkan återigen rört sig bort från centrum och i någon mening ut i marginalen. Är ni med på den liksom rörelsen? Ni är med på den? Vi kommer tillbaka till den därför att jag tycker den är så intressant och det finns jättemycket att samtala om när det gäller det. Då säger han så här, Stuart Murray. Jag tänkte ge dig några saker då. Ja, men det första är naturligtvis det då, va? Kyrkan, och det här kallar han för post-christendom, alltså postkristendom efter kristendomseran när hela nationer liksom stämplar sig själva som kristna, så kommer nu en period efter det. Och vad händer då? Jo, kyrkan rör sig från centrum till marginalen. I kristendomen så stod den kristna berättelsen och kyrkorna i centrum. I postkristendomen är de i marginalen istället. Från majoritet till minoritet. Alltså tidigare var kristna oftast i överväldigande majoritet. Nu är vi plötsligt i minoritet. Prata med ungdomar om hur det är att gå på gymnasiet och frimodigt bekänna sin tro. Det är brutalt. Vi ber ofta för dem i Ryttargårdskyrkan därför att det där är ingen lek att våga stå för Jesus i den miljön. Man är väldigt tydligt i minoritet. Vi har rört oss, menar Stuart Murray, från bosättare till pilgrimmer. Tidigare kände sig den kristne hemma i en kultur formad av den kristna bekännelsen. Men i en slags post-christendom så är vi främlingar i exil, pilgrimmer i en kultur som vi inte alls känner oss lika hemma i. Kan ni känna igen er det? Ni som har varit med ett tag, är ni med på hur den rörelsen har liksom, så tydligt den har ägt rum? Ni nickar. Från privilegium till pluralitet. Alltså tidigare i en slags kristendomsera så hade kristna många privilegier. Men i en slags postkristendom så är vi en gemenskap bland många andra gemenskaper i ett mångkulturellt samhälle. Alltså vi har inte nödvändigtvis något försteg framför andra. Från kontroll till vittnesbörd. Vad han menar med det är att i en kristendomsera så utövade kyrkan en viss kontroll över samhällslivet. Vi kunde bestämma, alltså prosten i byn kunde bestämma att nej, men så här ska det vara. Medan i postkristendomen så har vi endast inflytelse och inflytande genom vittnesbörd och vår berättelse. Alltså, vi är en röst bland många. Vi kan fortsätta att ha inflytande i samhället, men vi har ingen självklar privilegierad ställning. Och så säger han, vi har gått från upprätthållande till mission. Alltså i en kristendomsera var betoningen på att upprätthålla ett slags kristet status quo, alltså att bevara något. I postkristendomen handlar det om mission i en miljö där många andra också tävlar om uppmärksamheten. Ni vet, när vi förfasar oss över att vi inte får komma in med skolevangelister i en skola, därför att det inte själv... Jag är 53 år. När jag var ung evangelist och reste i ett team, då reste vi runt och liksom undervisade och hade kafébuss på skolgårdar över hela Sverige. Det känns ju som en annan eon. Det skulle man ju aldrig kunna göra nu. Från institution till rörelse är det sista han beskriver i det här liksom skiftet då. Förut var kyrkorna främst institutioner. Nu måste församlingen åter bli en kristen rörelse. Ni är ju med på att en sån här skiss är superförenklad och generaliserande. Det finns massvis med grejer här vi skulle kunna protestera mot. Men jag tror att ni fattar liksom skissen ändå, va? Och då kommer den stora frågan då. Är det här växlingen, är den bra eller är den dålig? Det kan man grunna på. Ni ska få tänka vidare på detta på fikat om en stund. Men låt mig få berätta hur jag tänker kring det. Det beskrivs ju ofta som rakt igenom dåligt. Man får inte be i skolan längre. Man får inte ha kristendomsundervisning i den svenska skolplanen eller läroplanen. Man kan inte ha skolavslutningar i kyrkan och så vidare och så vidare. Vi kan teckna massvis med såna här saker som visar på hur samhället har rört sig liksom. Det här är ju inte, alltså de här punkterna, de är inte bara någon slags teori i huvudet på någon anabaptistkramare i Amerika liksom, eller England eller var man bor, utan det här är ju en beskrivning av hur verkligheten ser ut. Det är ju massa saker som var självklara 1950 som är omöjliga nu. Och problemet uppstår då när den kristna kyrkan hela tiden försöker återskapa 1950. Tänk om det är så att det som sker nu inte bara är dåligt. Det är inte säkert att den här rörelsen främst är ett problem för kyrkan, utan kanske en möjlighet. Det är min poäng då egentligen. Vad är det som har hänt? Om vi backar till den här bilden. Så önskar jag att du ska se något här. Och det är att den sista delen, det vi är med om nu, i mångt och mycket liknar den första delen. Är du med? Alltså, den rörelse som äger rum, där kyrkan trycks ut i marginalen, den gör oss släkt. Den gör oss till släktingar med urkyrkan. Det kan till och med vara så här att när kyrkan trycks ut i marginalen så möter hon Jesus. Därför att han har alltid rört sig där. Alltså, det är ju inte säkert att kyrkans främsta bidrag i samhällsdebatten ska vara demonstrationsplakat om att vi vill ha adventsfirande i kyrkan. Tänk om det är så att Gud kallar oss att vara något annat nu. Som inte handlar om att vrida klockan tillbaka. Vi kan nu för första gången på massor med generationer läsa de urgamla texterna med en förnyad aktualitet. Alltså de har ju aktualitet i varje generation, det är jag med på också. Men ni vet, vi kan plötsligt känna igen en hel del saker här som inte riktigt har stått att känna igen om vi backar bandet. Ni vet, utvandrarna, den har ju ni bra koll på. Jag är nästan hemma hos Karl-Oskar och Kristina nu, va? Det är inte så långt därifrån. Prosten, hette han Brosander, hette han, va? Prosten Brosander i Utvandrarna. Han är ju en kristen maktfigur på många sätt. Det är ju frikyrkan som är med och utmanar den enhetskulturen. Ni vet, Daniel som ordnar nattvardsfirande hemma i vardagsrummet och prosten Brosander kommer dit med länsman. Därför att prosten och länsman, de går ju liksom samma ärende. Det är inte säkert att det är den plats där kristen tro gör Jesus mest synlig. Jag tänker att plötsligt kunna känna släktskap med judarna i Babylonien. Vi kommer att komma tillbaka till dem i nästa sätt om du undrar var bibelstudiet över Daniels bok tog vägen. Det kommer inte att bli ett bibelstudium över Daniels bok, men vi ska tillbaka till mer bibeltext därifrån. Vi är närbesläktade med judarna i Babylonien. Vi är närbesläktade med urkyrkan i Romarriket. Och till exempel med den kinesiska kyrkan i modern tid. Tänk om det är så att istället för att förfasa oss över utvecklingen och fundera över hur vi ska återfå våra privilegier, så skulle vi be Gud om att han smörjer våra ögon så att vi förstår vår plats i den här tiden. Tänk om det finns någonting här som Gud vill hjälpa oss att se och kliva in i. Att vara i exil är smärtsamt. Det är svårt. Det är bitvis ganska brutalt. Men det är också en plats där Gud gång på gång på gång har visat sin härlighet. Tänk om det är så här att Gud önskar att människan sträcker på sig, att kyrkan sträcker på sig och inte liksom tänker att nu är vi på defensiven, vi tappar mark, vi är inte riktigt där vi var förr. Jag förstår den sorgen, jag har stor respekt för den. Jag är ingen ungdom själv längre, utan jag kan också känna den. Jag fattar den. Men det är inte säkert att botemedlet mot det är att vrida klockan tillbaka. Utan nu finns vi plötsligt i exil. Tänk om Gud vill något med det. Den stora berättelsen om att Gud i Jesus Kristus har blivit människa, den är outtömlig. Där kan vi finna så mycket hjälp för vår egen, vilka vi själva är och hur Gud kommer till oss. Gud kommer alltid till våra liv i befintligt skick. Och det här är viktigt att få betona. Jag uppfattar att vi väldigt ofta är väldigt omständighetsorienterade. Tänk om mitt liv ändå såg ut lite mer som någon annans. Tänk om omständigheterna ändå var lite annorlunda. Tänk om det fanns lite mer positiva saker i mitt liv. Då kan jag förstå att Gud skulle komma hit. Men nu gör han nog inte det. Och jag tänker att det är sant också om kyrkan i stort. Vi har haft, inte minst i frikyrkan. Och frikyrkan är egentligen inte riktigt, man kan inte riktigt använda det begreppet längre. Därför att frikyrkan är så spretig. Men i delar av frikyrkan, bland annat den del jag själv tillhör. Evangeliska frikyrkan är mitt hemma. Liksom. Ryttargårdskyrkan hör till EFK. Jag tycker att vår frestelse, om jag bara pratar för oss, för det är det jag känner bäst, det är att alltid sträcka sig efter något nytt och extraordinärt. Vad är det som händer nu? Vad är på tapeten? Vad är lite trendigt? Vad är det som händer nu? Och så jag springer alla ditåt. Medan jag uppfattar att inkarnationen berättar för oss att Gud alltid kommer till våra liv precis där vi är. Inte bara våra individuella liv, utan också till vår gemenskap. Var är kyrkan? Hur skulle Guds besök se ut här och nu? Hur får jag syn på honom i den kyrka som jag är en del av? Kan det vara så att han faktiskt manar oss att sträcka oss efter något extraordinärt som inte riktigt är här? Vare sig det är häftig kyrka någon annanstans i världen eller det vi uppfattar som en bättre version av kyrka tillbaka i tiden. Gud kommer alltid till livet i befintligt skick. En av mina absoluta, men ni vet, man har favoritbibelberättelser som man återvänder till ofta. Och en av dem, det är berättelsen om när Mose står inför den brinnande busken. Den återvänder jag till väldigt ofta. Jag predikade om det på Hönö för några år sedan. Det står så tjusigt. Mose står ju där, ni vet, och han tar skorna av sina fötter för han står på helig mark. Och så talar han och Gud med varann om befrielsen ur Egypten, och han får sin sitt stora uppdrag. Och så fortsätter hela den där dialogen in i kapitel 4. Och så säger Mose till Gud så här: men du får skicka någon annan, därför att jag har inte orden i min makt. Det har jag aldrig haft, och inte heller nu sedan du har talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt, säger han. Vi vet inte riktigt vad det är som är Mose problem, om han stammar eller vad det är för något. Men det är någonting med hans tal som han själv uppfattar som diskvalificerande. Gud kan inte använda mig eftersom jag har den här begränsningen. Den stora, stora trösten i den berättelsen, det är den där lilla bisatsen: inte heller sedan du har talat med mig. Man skulle kunna tänka sig att Gud, likt någon god fe från en Disney-film, skulle svinga sitt trollspö, och så plötsligt så kunde den stammande Mose tala som världens bästa retoriker. Men det går inte till så. Utan mitt i sin brist, mitt i sina begränsningar, mitt i det han kan och det han inte kan, så får Mose uppdraget. Och när han har fått uppdraget och kliver in i det Gud har tänkt, så har han sin begränsning kvar. Andra Moseboks 4 kapitel, om du vill läsa den berättelsen. Jag tror att detta är vers 10 om jag minns rätt. Är ni med på poängen med det? Gud besöker våra liv mitt i vår brist, mitt i våra tillkortakommanden, mitt i det vi inte tycker att vi har, mitt i det vi tycker att vi inte kan. Och så rör han vid våra liv, vid vår gemenskap, och så kallar han oss att vara hans folk. Och så löser han inte nödvändigtvis alla bristerna och alla tillkortakommandena, utan det vackra är att Guds härlighet rör sig mitt i bristen. Och när vi talar om att vara ett exilfolk, så blir det alldeles uppenbart så, va? Jag kan tänka mig vad som händer i den underjordiska kinesiska kyrkan. Om du ändå kunde ge oss lika snygga kyrkor som de har i Sverige, då skulle det bli fart på grejerna. Eller om alla hade chans att ha en egen bibel. Det finns ju förföljda grupper i världen som har i bästa fall en bibel att dela på. Jag hörde om en sån där, ett sådant sammanhang, man har en bibel man har kommit över och är otroligt rädd om den där. Man har rivit ut sidor och delat ut till församlingsmedlemmarna. Och när det är dags att läsa texten så läser någon gubbe det papper som han har. Och när han kommer till slutet på det sätter han sig ner och så reser någon annan och tar nästa sida. Är du med? Det är klart att de skulle tänk om jag hade lika många biblar hemma som Lignell har. Han har ju en hel hylla full. Men poängen är att Gud alltid kommer till livet sådant som det är. Inte sådant som vi tycker att det borde vara. Och det blir extra sant i exilen. Gud möter, det har aldrig varit ett problem genom historien att Guds folk har varit i minoritet. Du som sörjer, jag har den största respekt för den sorgen. Du som sörjer att det inte ser ut som det gjorde förr. Att det är färre i kyrkan idag än vad det borde vara. Att de unga inte är här. Jag är med på den sorgen. Jag delar den sorgen. Jag tänker att den ligger också på Guds hjärta. Men mitt i det som vi önskar skulle vara annorlunda, så res på dig. Sträck på dig. Lyft ditt huvud. Gud har kallat alla er att utgöra hans folk. På den här platsen. Spelar det någon roll då? Ja, men det ansvaret är hans. Det har det alltid varit. Petrus. Nya testamentet. Han avslutar sitt brev. Vi ska snart gå och fika. Jag har inte glömt kaffet. Jag lovar. Han avslutar sitt första brev. Eller vi måste nästan läsa på båda, både början och slutet. Om vi börjar i första brevets första kapitel. Första Petrusbrevet 1:1. Först så står det så här. Vad många ettor. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Var då främlingar? Är inte detta deras hemmaregioner? Jo, sannolikt. Men han plockar upp hela exil- och främlings- språket ifrån gamla testamentet. Ni är satta i världen som främlingar här. Tillhör en annan kung. Och sen säger han i sista kapitlet 5:13. Han ramar liksom in sin text så här. Ni vet, han är i Rom vid det här laget. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, och min son Markus hälsar er. Hälsa varandra med kärlekens kyss. Frid åt er alla som lever i Kristus. Så är det tjusigt. Var då Babylon? Han är ju i Rom. Hör ni hur han plockar upp hela det här bildspråket av att kyrkan är på främmande plats? Jag tycker det har varit så intressant att lyssna till goda bibelforskare som förklara det som jag inte riktigt hade förstått, nämligen att urkyrkans församlingar i Rom och Korint och så vidare sannolikt inte var särskilt stora. Församlingen i Rom tror man bestod av ungefär 120 personer som samlades i ett antal olika hem. I minoritet, i marginalen. Under stort tryck, ifrågasatta, men helt avgörande för det Gud ville göra i världen. Urkyrkan ser sig själva som folket i exil. De är det annorlunda folket med en kallelse att följa och lyda Jesus. Vi kommer in lite mer på det sen. Låt mig bara få avsluta med att säga så här. Jag tror att vi behöver få tala med Gud om vår ständiga fixering vid resultat. Vad spelar det för roll? Vad gör det för skillnad att vår lilla gemenskap finns i Nybro? Vad spelar det för roll att vi ber? Vad spelar det för roll att vi firar gudstjänst? Jag brukar ibland nämna om en, för många, många år sedan när jag var ung, ny evangelist, så reste jag med ett team till en plats i Bergslagen som heter Rockhammar. Det är en typisk bruksort. Det finns ingen, fanns då i alla fall ingen gudstjänstfirande församling överhuvudtaget. Däremot när man var runt och knackade dörr som vi gjorde på den tiden, då var folk med i allt från svenska UFO-sällskapet och de var med i Bahá'í-religioner och de var allt möjligt och det var New Age och det var allt mellan himmel och jord. Men det fanns ingen gudstjänstfirande församling. Jag har aldrig, och min fru skulle stryka under det också, hon var med. Vi har aldrig varit med om en så märklig atmosfär som i Rockhammar. Och då har jag varit i Red Light District i Amsterdam och sjungit och predikat. I prostitutionsstråk och droghandel. Rockhammar var något helt annat. Det var värre. Och jag har ofta tänkt på det. Så har jag tänkt på så här. Vad var det som gjorde att atmosfären, det liksom tunga andliga locket över den platsen var så påtagligt? Och jag tänker det handlar om att ingen firade gudstjänst där. Att ingen bad där. Att ingen levde sitt alldeles vanliga liv med Gud i hågen på den platsen. Vet ni, det spelar all roll i världen att du finns där du finns. Att ni samlas till bön, att ni samlas till gudstjänst. Att du lever ditt liv där du lever det med dina vänner och dina grannar, dina böner och din bibel. Sträck på dig. Du må vara i minoritet, men det är inte det sämsta. Du står i bredd med urkyrkan. Amen.